Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 290 av Ångestpodden.
Hej!
Hey.
Jag heter Ida Höckestrand.
Och jag heter Sofie Hallberg.
Det där är otroligt nu. Jo, men det är det.
Mm. Hur är läget?
Det är lite svajigt.
Aha.
Jag har varit väldigt, väldigt rädd denna veckan. För att jag ska börja må dåligt igen. Sa jag helt ansträngd. Alltså... Jag vet inte vad det är, men för typ en vecka sedan så började jag liksom känna den här ångesten skena i mig liksom. Och jag kände mig så jävla spänd. Det är ju min liksom så här, då vet jag att något inte stämmer, att jag är igång med ångest. Mm. När jag är så jävla spänd i nacke, axlar. Och jag vet liksom inte, det är verkligen hörnan eller ägget. Kommer spänningarna och då får jag ångest. Eller kommer ångesten och då får jag spänningen.
Ja, precis.
Jag har ingen aning.
Nej.
Men jag vet inte, alltså... Jag har försökt jobba lite med acceptans.
Mm.
Och att jag bara så här, men det är inte något hokus pokus som gör att när månen står som den gör nu så mår du dåligt. I så fall handlar det om att sommar ska bli höst.
Mm.
Och jag har skitsvårt för det.
Mm.
Men då tänker jag att jag ska hamna i samma svacka som jag var i då för ett år sedan. Ja, så det är lite svaj.
Men det är det med, alltså då tänker jag, och man bara, ja, och hur mycket av mina tankar är sanning? Cirka typ 2%, ja, skulle alltså, jag säga. Det är fan inte mycket
nej,
mer.
Nej. Alltså, ja men verkligen.
Ja.
Och, ja, men där är jag i alla fall.
Ja. Så kan det vara.
Hur mår liksom. Du själv? Alltså, vad...
Ja, men jag skulle vilja säga att de senaste dagarna här har jag mått väldigt bra.
Mm.
Som jag sa förra veckan så är det ju lite, den här tiden på året är alltid lite jobbig för mig. Mm. Alltså det är så här, ja, men som du säger med att sommar ska gå till höst. Inte för att jag för den sakens skull ogillar hösten,
nej!
För det gör jag inte.
Same.
Ogillar det jag håller på med i livet, för det gör jag inte. Alltså det har ingenting med det att göra, det är bara det här, och det blir så mycket, ska skriva nytt kapitel, man ska vända blad, och alltså som nostalgiker, det är pissjobbigt med nystarter och allting sånt. Så... Men bortsett från det så har jag ändå mått bra de senaste dagarna, och det har varit väldigt skönt. För det har jag inte gjort på länge, har jag känt.
Åh, gud vad härligt.
Ja, så ja, men det samlade intrycket, bra.
Ja, alltså jag med egentligen, men du vet så här, alltså, och jag får så många så här, vissa dagar, du vet så här, stora livskriser.
Mm.
Är att, så här,
och så här med, det är ju inte en stor livskris.
Nej, men det är ju
inte
det.
Ju
men
det
är stora frågor att fundera på.
Ja.
Häromdagen var jag så här, nej, tänk så kommer inte jag och min kille funka. Tänk så blir det inte vi.
Nej.
Då men... kommer jag. Ja, men du vet samma, varför ska du fundera på det?
Ja.
Det är ju ni.
Precis. Nu alltså... är det ni och nu funkar det ju.
Alltså, ja, så här... och också låter så här normgrejer styra mig. Mm. Alltså supermycket. Mm. Ja, nej, vi har haft distansförhållande så länge och det funkar för oss. Men alla tycker det är konstigt så.
Mm, men så att.
Ja, men verkligen. Och så här, vad ska ni göra jobbet nu då? Vad ska ni göra jobbet nu? Alltså jag vet ju att vi ska göra saker. Varför blir jag så stressad när någon frågar det? Alltså jag fattar inte.
Nej, nej. Mm. Det var det.
Den allvarsamma leken i livet.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly.
Nej, alltså jag är så pirrig över att vi ska få introducera Mendly som vår nya samarbetspartner.
Ja, och jag är lite pirrig också för att jag har bestämt mig för att själv börja använda Mendly och att ni ska få följa med på den. Ja, det kanske blir resa, vi får se.
Det kommer det. Ja. Sofie, vad är Mendly?
Mendly är alltså en app som erbjuder KBT-behandling via chatt direkt i mobilen.
Är de först med det? Det tror jag.
Det tror jag också.
Alltså... och det är så fint för oss att få börja samarbeta med Mendly just för att vi vet att väldigt, väldigt många av er brukar fråga oss, vet ni vad jag kan chatta men samtidigt liksom gå i terapi? Att terapin genomförs dels med chatt.
Mm. Och det som är bra med chatten är ju då att man, ja, men man laddar ner Mendly och sen så blir man ihopkopplad då med en legitimerad psykolog eller en terapeut. Och sen börjar man då, så startas det liksom en chatt, men du väljer själv om du vill skriva med psykologen, om du vill använda röstmeddelanden eller om du vill skicka videos liksom, men allt sker i den här chatten, vilket gör att du kan skriva till din psykolog eller då spela in röstmeddelande. Du kan höra av dig till din psykolog när du vill. Exakt. Det är liksom ingen tidsbokning, utan du skriver eller hör av dig när du känner att så här, ah, men nu kommer en sån här ångestattack igen, nu måste jag bara höra av mig till min psykolog. Och sen får du svar av din psykolog då flera gånger i veckan.
Ja, detta gör ju med att liksom det blir inga väntetider, utan du, ja, men som du säger Sofie, när andan faller på, när de här känslorna kommer, tankarna kommer, då kan du skriva direkt eller spela in liksom ljud, vad man nu föredrar.
Mm, vilket gör att det här blir ju flexibel terapi på riktigt.
Ja, det är sant. Ja. Gud vad det är sant.
Men för den sakens skull, men så här, man kanske måste skriva då mitt i natten någon gång om man ligger och mår väldigt dåligt. Då kanske man inte får svar direkt av sin psykolog om man hör av sig mitt i natten. Men man kommer få svar flera gånger i veckan.
Ja, och för dig som patient så är det ingen kostnad.
För att använda Mendly så måste man ha bank-ID och vara över 18 år.
Ladda ner Mendly via App Store eller Google Play.
Och om du vill läsa mer innan du laddar ner appen så kan du göra det på mendly.se. Tack Mendly.
Vilket avsnitt vi har framför oss.
Ja.
Du vet, det är nästan den här spänn fast säkerhetsbältet läge.
Och det är ju lite återbesök fast... i vårt vanliga flöde. För den här gästen har ju gästat oss för länge, länge sedan dock.
Ja, den här veckan så gästas vi av den helt otroliga Isabelle Boltenstam.
Ja, och hon gästade oss alltså 2016?
Det var 2016,
ja,
precis.
Det är alltså 4 år sedan.
Ja, då hade hon ju relativt nyligen tagit sig tillbaka från en utmattning.
Mm.
Och jag tror liksom att nu när hon är tillbaka hos oss så har hon helt andra perspektiv än vad hon hade då.
Ja, för nu har hon ju också skrivit en bok som heter Lycka till med resten av livet, som jag varmt kan rekommendera för det första.
Jag läste den, alltså sträckläste.
Ja, det gjorde jag också. Och den gjorde väl såklart att hon liksom fick tillfälle att reflektera över, ja, men strukturer och händelser som hon faktiskt inte hade gjort när hon gästade oss för 4 år sedan.
Ja, alltså just att så här, och vad säger samhället? Jo, samhället säger att du ska jobba röven av dig för att du måste det om du ska komma någonstans.
Liksom. Ja, och sen tror jag med att när man har blivit dåligt behandlad på en arbetsplats, som ju Isabelle har blivit, det kommer ni höra mer om i intervjun, så tror jag att det tar år av liksom bearbetning för att liksom komma ihåg alla händelser man egentligen har varit med om. För exakt, när man blir dåligt behandlad också, det är samma sak som att man blir mobbad i skolan. Alltså jag tror att det läggs så många olika händelser på hög så att det går liksom inte bearbeta dem i ett bräde, utan exakt, man måste låta det ta tid.
Jag tänkte bara så här, för jag såg på Adlibris, då står det så här om Isabelles bok, och jag vet att så här, det här säger någonting om avsnittet ni ska få höra.
Mm.
Lyckan är inte att uppnå högt uppsatta mål eller nyårslöften. Det är att befria sig själv från kravet att ständigt förbättra sin person.
Mm.
Det ringar in dagens avsnitt.
Verkligen.
Så vi rullar intervjun med Isabelle Boltenstam.
Varsågoda! Hej Isabelle och välkommen tillbaka.
Tack så hemskt mycket, det är så kul att vara här.
Ja.
Ja, men du känns som en naturlig del av ångestvården nu tycker jag. Ja,
visst gör det, och ja. Det slog mig att vi har ju inte träffats så många gånger. Alltså vi kanske bara har träffats 2 gånger, men ändå när man kommer hit man bara, här är mina bästa vänner. Nu ska vi kramas och så får man göra en tråkig coronaspark.
Ja. Ja.
Men vad fint att du känner så, för jag känner också så. Mm.
Ibland är jag liksom... Har vi ens sett sen vi poddade?
Nej, och det är ju, vad är det?
4 år sedan.
Nej, är det 4 år sedan?
Ja, ja. 4 år sedan.
Åh, herregud vad det har hänt grejer på den tiden.
Men ni vet, när jag scrollar i flödet så kommer du upp där, då är det så här, jag vet inte, du är en sån person som jag kan känna igen mig själv mycket i dig, och då blir det att man får det här bandet.
Ja.
Ja, men visst är det så?
Men jag tror att det är så när man delar hjärtefrågor också, att man har koll på varandra, man stämmer av med varandra, man känner att man har varandras rygg även om det är Instagram liksom.
Ja, precis.
Men som sagt, 4 år sedan. Mm. Och för alla nytillkomna lyssnare ska du bara få berätta så här, vem är du?
Jag är, jag säger precis som jag gjorde här för 4 år sedan, en klämkäck skåning. Och jag är programledare och sportreporter i TV. Och så har jag skrivit en bok om utmattningssyndrom. Och utmattning är ju det som har blivit min hjärtefråga. Inte för att jag nödvändigtvis ville det, men för att jag hamnade där själv och upptäckte att det fanns ingen hjälp att få riktigt.
Mm, mm.
Så då har jag försökt fylla det tomrum som jag upptäckte när jag själv blev sjuk.
Mm. Du har ju redan fått den här frågan, men du ska få den igen. Den kanske har förändrats. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Nu tänker jag mer än vad jag svarade då. Då svarade jag prestationsångest.
Ja, just det.
Och att det var någonting som kom för mig lite senare. Nu så ser jag ångest som någonting som många tampas med i det tysta. Någonting som drabbar så många människor, någonting man känner sån skuld och skam över, att det liksom kan sluka en hel livslust.
Mm.
Så tänkte jag inte då.
Nej.
Men det fina är ju att man utvecklas och liksom vidgar sina vyer lite grann och får fler perspektiv än bara det egna.
Mm. Ja, men du sa det ju det, att du har skrivit en bok, Lycka till med resten av livet.
Mm.
Alltså, den är så bra, Isabelle. Nej, men det är en sån jäkla bra bok.
Tack.
Och jag, alltså när jag läste den, som jag sa till dig precis när du kom här idag, att så här, jag satt och bara det där, alltså när man bara får såna här bekräftelser på sina känslor, det är det skönaste som finns.
Mm.
Ja.
Men alltså den handlar ju då om din utmattning, och vi pratade ju om den redan 2016 då när du gästade. Men vi tänkte ändå att vi liksom ska göra en liten recap så här, alltså hur såg ditt liv ut när du blev utmattad?
Då hade jag ganska nyligen börjat på ett nytt jobb. Det var egentligen mitt första riktiga jobb på liksom arbetsmarknaden. Då hade jag hoppat av skolan för att jag fick det här, den fantastiska möjligheten som det ju alltid kallas.
Mm.
Och då hade jag börjat jobba som sportreporter och kände att jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag var så ny. Ingen lärde mig hur saker och ting fungerade. Och jag hamnade dessutom i klorna på ett företag som inte behandlade mig väl överhuvudtaget.
Mm.
Vilket då skulle bli mitt stora fall, kan man säga. Men det tog ganska lång tid innan jag förstod att det var där skon klämde. Mm. Jag gick i den klassiska fällan att det är jag som är överambitiös. Det är jag som inte kan säga nej. Det är jag som är för känslig. Den här branschen är jättehärlig, men det kanske är jag som inte passar in. Åt helvete med det.
Mm.
För det är inte där skon klämmer. I mitt fall så var det ju att jag tillhörde då en minoritet i det här fallet. En jättemansdominerad bransch. De flesta över 40. Ja, jag kom in. Jag var 21-årig tjej. Det gav inte supermycket respekt hos kollegor och chefer, får man ju säga.
Mm.
Så det är väl den snabba recapen på varför det gick åt helvete för mig.
Mm. Ja, för du hamnar ju liksom i tv-branschen. Mm. Och man tänker väl så här att du inte hade så mycket tidigare arbetslivserfarenhet överhuvudtaget, måste ju ha varit, alltså det är ju en så stor grej att bara vara i tv-branschen, tänker jag. Så att man bara säger, wow, vad är det här? Nu måste jag liksom ta det här, liksom smida medans hjärnet varmt på något
sätt. Absolut, och det var ju någonting som folk också sa. Alltså, utan att riktigt förstå det, tror jag. Både familjemedlemmar och vänner och liksom halvkompisar man träffar på bussen ibland. Då är det så här, wow, du har det här jobbet.
Fy fan vad sjukt.
Fan vad häftigt. Ja. Åh, så sjukt att du får lön dessutom. Du får se världens fetaste fotbollsmatcher och så får du lön. Och man bara, ja, jag är jättetacksam. Alltså, man hamnar ju i en så jävla skitig roll.
Ja.
Där man bara, man börjar ju svälja allting för jag är så lyckligt lottad. Då kommer den här tacksamhetsskulden in.
Mm.
Som man ju kan förslavas under totalt.
Mm.
Att man struntar i hungerskänslor, man struntar i att man behöver sova, för man är så tacksam att man får vara i det här finrummet, man får tillhöra en plats där 21-åriga tjejer inte är.
Mm.
Och så fick jag den här chansen. Wow! Ja, ni hör ju. Det är bäddat för.
Men skulle du säga att du hade någon aning om vad du faktiskt hade för rättigheter på arbetsmarknaden?
Nej, nej, absolut inte.
Men det har man ju inte.
Nej. Alltså det är, jag tycker det är så jäkla sjukt. Alltså det är inte konstigt att man blir utnyttjad, och det tänker jag, det handlar inte bara om att du var i tv-branschen, för att unga människor utnyttjas ju om de så jobbar liksom på ett litet sommarjobb någonstans. För att man har ingen aning om någonting, man är liksom inte förberedd för arbetslivet.
Nej, och det här är också någonting som jag tycker är ett stort jävla problem. Att vi någonstans har byggt upp den här idén om att man ska göra sina hundår, man ska kämpa i början, man ska visa sig värdig av saker. Det är en bild vi bara måste sluta med. Mm. Och då är det så här, ja men de som är chefer nu, ja men de gick igenom tuffa grejer. Just det, och de har lärt sig bita ihop. Det är så man härdas i branschen. Ja, fast det gör ju också att jättemånga otroligt kompetenta människor blir utbrända eller byter karriärspår helt och hållet.
Mm.
Just för att de bryts ner under den här onödiga processen där vi ska bara lära oss att stålsätta oss. Den är inte nödvändig.
Nej.
Och så där kände jag framförallt, för jag fick hela tiden höra att jag skulle ha skinn på näsan.
Oh,
och då tänkte jag att det gäller när jag ska ut och intervjua hockeyspelare och hockeytränare i vårt avlånga land. Men det var ju mot min egen chef.
Mm.
Det var ju han som utgjorde det största hotet mot mig.
Mm.
Det var ju hans liksom sätt att försöka stålsätta mig. Det var ju det som bröt ner mig. Inte själva arbetet.
Nej, nej.
Så det tycker jag också är så kontraproduktivt. Vem är det vi ska ha skinn på näsan emot? Och varför?
Ja,
men gud, det är så intressant.
Ja.
Och också så här, alltså jag tänker mycket på det, just att alltså det tror jag med är, eller jag ser det hos alla mina kvinnliga kompisar, att så här, men om någon säger till dem att ja, men den här veckan kanske det blir 50 timmar istället för 40 timmar på jobbet. Mm. Alltså som ung tjej, eller vad fan, som hade jag börjat någonstans nu, hade jag med all säkerhet kunnat säga, men det är ingen fara,
jag löser det.
Jag fixar det, absolut. Ja.
För det är ju någonting vi har lärt oss att göra också.
Ja. Mm.
Och någonstans så vet vi att ja, men om vi inte fogar oss, ja, men då finns det 10 000 andra tjejer som kommer göra det istället.
Mm.
Eller killar, eller liksom bara ambitiösa personer generellt.
Mm.
Och är det någonting man dessutom får höra, att så här, ja, om inte du visar framfötterna, då finns det någon annan som kommer ta ditt jobb. Vilket min chef sa till mig. Då är det klart som fan att jag kommer in på min obetalda övertid och kör vidare. För jag vill ju visa att det är jag som ska ha den här rollen. Det är jag som ska visa att jag vill ha det mest. Och då sätter man ju den här ambitionen,
precis,
i ett sånt utnyttjande.
Mm.
Att det inte är konstigt att man mår dåligt.
Men gud, att han sa det är också så vad säger man, inhumant. Alltså det är så här, hur kan man säga så till en ung människa som precis...
Alltså, hur kan man säga så till någon?
Nej, men till, hur kan man ens ta det står 10 000 andra som vill ha det här jobbet. Alltså, förstå och yttra de orden på en arbetsplats där man själv liksom är ytterst ansvarig.
Ja.
Jag liksom så här, finner inte ord för det.
Nej.
Men där kommer man ju in på de större krafterna, att om man då tar ett företag där en sån kultur finns.
Mm.
Ja, om de har fokus på att gå si och så många miljoner plus varje år, klart det är skitbra om folk arbetar 75 timmar istället för 40, men på samma lön.
Mm.
Det är ju klirr i kassan för företaget, och precis, det är aktieutdelning och det ena med det tredje. Ser ju toppen ut att det här företaget går så himla bra.
Mm.
Men då vill jag också att vi kanske ska redovisa hur många som bryts ner i den arbetsmiljön.
Mm.
Hur många som offras för att siffrorna ska bli så här fantastiskt fina.
Precis.
För det är ju det mänskliga perspektivet vi sällan tar.
Mm.
Gud, tänk om alla företag hade fått redovisa sådana saker.
Mm.
Hur många som hade blivit sjukskrivna på arbetet.
Att det vill jag redovisa övertidstimmar.
Åh, herregud, ja. Oj, oj, oj.
Oj.
Och det, är så här,
det hade jag möjlighet.
Tänk att få, alltså jag hade det kommit hem som ett magasin till mig. Ja. Där man kunde sitta och bara, olika företag, risiga siffror. Ja, jättemånga miljarder plus. Men hoppsan, vad folk mår skit hos er. Det kanske är precis detta man behöver.
Ja. Men kom på någonting här.
Men du skriver det i din bok också. Alltså du vet så här att du skriver det att du är så trött på att så här, ja men det är väl, gör ju ingenting om företagen så här tipsar om meditationsappar eller typ så här, men ta din frivårdstimme eller vad det heter. Mm. Alltså om att så här, om inte resterande delar företaget jobbar för en god hälsa.
Nej, och det där är ju någonting som fortsätter vara ett problem att man pratar om liksom företags hälsovård och
just det.
Att man pratar om friskvårdstimmar, man pratar om att vi har höj- och sänkbara skrivbord. Ja, nu är ju det lite skitsamma när det kommer till hur man behandlar sina anställda. Ja. Alltså visst, det är ju jättebra för era ryggar att ni får stå upp, men om ni har en chef som behandlar er som piss, då kommer det inte hjälpa med ett höj- och sänkbart skrivbord. För så kände jag att ja, det är väl jättebra att vi byter mattor och att vi har jättemånga härliga plantor här inne som gör att vi får en trevlig arbetsmiljö. Men arbetsmiljö är ju framförallt hur vi behandlar varandra. Mm, men det pratar vi sällan om.
Exakt. Mm. Jo, för du skriver också mycket om att, så här, att man ska lära sig att säga nej.
Mm.
Och så skrev du det att så här, du inte riktigt kunde relatera till. Man har ju läst otaliga krönikor om att det är så viktigt att lära sig att säga nej.
Mm.
För att så här, du sa ju, alltså du kunde säga nej till så här släkt och vänner. Det var snarare det du gjorde för att du jobbade så mycket. Alltså vad tänker du? Alltså utveckla det. Just, jag tror många har hört det.
Mm. Liksom. Ja, men detta är ju en klassiker som man säger just till en individ. Du måste lära dig säga nej. Jag vill ju att vi ska ta det här ett steg längre. Varför har du svårt att säga nej på vissa arenor? För som sagt, jag hade inget problem att säga nej till familj och vänner. Jag hade inget problem att säga nej till liksom, större killar på krogen. Hur lätt som helst.
Mm.
Men på jobbet kunde jag inte säga nej. För där var jag längst ner i hierarkin. Jag var tvungen att visa mig värdig av det här jobbet. Jag hade ingen makt. Och det är det som konsten att säga nej handlar om. Att om du har lätt att säga nej, om du kan säga nej till din chef, om du kan säga nej till dina kollegor, ja men det kanske tyder på att du sitter på en maktposition på din arbetsplats.
Ja.
På samma sätt som jag kunde säga nej till mina vänner, för vi var mer jämlika. Men på arbetsplatsen var jag inte en jämlike med de andra.
Nej.
Så då hade jag ingen makt att säga nej, för det fanns någonting att förlora på nej-sägandet.
Mm.
Det var någon som inte respekterade nej-sägandet. Mm. Så i boken så har jag pinpointat 10 anledningar just för att man ska få det här lite bredare perspektivet. Att det inte bara handlar om att säga nej, utan ja, många kan ju säga nej. Men varför inte mot vissa personer? Varför inte på vissa arenor? För det är där problemet ligger.
Exakt.
Och man har aldrig behövt utmana sin tanke så långt. Utan det är alltid bara så här, du ska säga nej, du måste veta var du ska dra dina gränser.
Ja, just det.
Ja, men varför kan jag inte dra mina gränser mot den här manipulativa chefen till exempel?
Mm.
Det handlar väldigt lite om mig och väldigt mycket om honom. Väldigt Exakt. Mycket om arbetsplatsen.
Mm.
Ja, jag tänker, men det handlar ju mer om att man hela tiden känner att man måste vara omtyckt och relevant och bli fortsatt inbjuden till saker. Det vet jag att du skriver på den här listan, just att det behöver inte bara handla om att säga nej på arbetsplatsen, utan så här, vad händer om jag tackar nej till den här festinbjudan? Yeah. Kommer jag inte bli bjuden just nästa år då?
Nej, för då alltså, är det någon annan som kanske är roligare som tar din plats. Och här kommer vi in på FOMO, som också är en sån här klassisk känsla att man vågar knappt missa ett enda tillfälle, för tänk så har alla så kul när jag inte är med.
Mm.
Tänk så,
och så ska jag inte kunna vara med och prata om det sen då liksom.
Ja, men det är liksom att inte tillhöra den här gemenskapen.
Mm.
Så det är så många underliggande problem som Exakt. Skapar ett stort individuellt problem, och det är det jag försöker pinpointa i boken. Liksom, flera av de här strukturerna som gör att, men fan, vi kan inte skuldbelägga oss själva längre
Nej.
För att vi blir utmattade. Vi måste se helheten.
Exakt.
Det är inte konstigt att vi mår dåligt när vi har ett samhälle som till exempel profiterar på att vi inte kan säga nej, att vi är flitiga som fan, att vi har möjlighet att göra karriär, men samtidigt så är det vi som har största ansvaret i hemmet.
Mm.
Alla de här faktorerna spelar in.
Mm. Precis.
Men när förstod du då egentligen att du liksom befann dig i en ohållbar situation?
Dels tror jag att jag... Det finns egentligen 2 ohållbara situationer. Dels var det ju liksom själva psykisk ohälsa-situationen och utmattningssituationen, i att jag kände att det här kommer inte funka. Den andra ohållbara situationen var ju själva arbetsplatsen, när jag förstod att här kan inte jag vara kvar.
Mm.
Så själva utmattningen förstod jag när min kollega blev utmattad bara några veckor innan mig och hon ringde och sa att du är näst på tur om ingenting förändras.
Mm.
Då fick jag ett litet wake-up call, men tyvärr var det för sent.
Mm.
Jag hade redan gått med de här symptomen så länge. Jag var redan så pass nedbruten och kämpade fortfarande med tacksamhetsskulden, så jag kunde inte säga upp mig. Jag kände att jag inte har makt att göra det.
Mm.
Det fanns inte som ett alternativ i mitt huvud. Och den andra grejen då, att känna att jag kunde säga upp mig först ett halvår senare, den befrielsen, den kom efter att jag hade pratat med en psykolog som bekräftade precis det jag sa, att jag hade blivit dåligt behandlad. För det hade jag känt så länge, men jag hade inte riktigt vågat tro på det. Jag visste inte, har jag fabricerat ihop det här i mitt eget huvud, eller är jag galen? För så blir det väldigt ofta när man ifrågasätter sig själv.
Mm.
Framförallt då, jag jobbade ju bara med väldigt många liksom medelålders män, och när jag sa till exempel att den här chefen behandlar mig dåligt, så men du vet hur han är, det är bara att hålla sig borta, då blev jag såhär, ja, det kanske inte är så farligt ändå. Och de sa liksom att nej, men de trivdes jättebra på jobbet. Ja, men hur fan kan jag vantrivas, detta handlar kanske mer om mig. Nej, det handlade ju om att jag blev dåligt behandlad för att jag var en ung tjej.
Mm,
de blev inte dåligt behandlade för de var medelålders män med super mycket erfarenhet. De mådde inte dåligt på jobbet, för de blev inte utsatta.
Nej.
Men det gjorde att jag ifrågasatte mig själv ännu mer, för jag var ju den enda som kände så här. Mm. Ja, men det var ju för att det var jag som blev dåligt behandlad.
Mm.
Så jag behövde den här psykologens objektiva liksom förklaring till varför jag mådde dåligt. För det, då sa hon i princip att ja, men du har rätt att känna så här, för du har blivit dåligt behandlad. Då kände jag bara, åh gud. Ja, det blir jag ju.
Mm. Men vad var det för symptom du hade haft på utmattning som du liksom lite hade duckat?
Jag hade duckat precis alla symptom.
Mm.
Det började med att mitt immunförsvar krackelerade totalt. Jag hade urinvägsinfektioner, förkylning, influensa, svampinfektioner. Det ena med det tredje, så gott som varje vecka. Jag var bara sjuk hela tiden. Och jag förstod inte bara, men är det någon vitaminbrist jag har? Eller vad är det frågan om? Och det var därför jag sökte läkarvård från början. Mm. För jag trodde att jag har järnbrist eller någonting. Ja. Så tog man 10 000 blodprover och insåg att nej, det syns ingenting i blodet. Sen så fortsatte det med allt från att jag tappade hår, jag fick utslag på ryggen. Till sist så blev det ju att man tappade koncentrationen. Jag kunde inte fullfölja ett samtal, för jag kunde liksom tappa bort mig en mening och bara, gud, pratade jag? Jag vet inte, jag var inte där.
Mm.
Och sen så var det ju ljud och ljuskänslighet. Alltså det finns så många symptom, och de går alltid att avfärda med någonting annat.
Mm,
att man är lätt irriterad. Ja, men det kanske bara är mina p-piller som gör att jag är lite känslig och lite förbannad på min mamma väldigt ofta. Såna där grejer, när man avfärdar dem, då missar man ju helheten.
Mm. Precis. Ja. Men alltså väldigt många som skriver till oss, alltså om liksom sin utmattning, väldigt många har beskrivit att när de väl blir sjukskrivna, att det är först då de liksom, alltså dels att många så här känner, ja, äntligen och sådär, men också att många på något sätt så här får, då får man kvittot.
Mm.
Och det är inte förrän man får det där kvittot som man på något sätt kan acceptera någonting för sig själv. Känner du igen det också?
Ja, och det här är livsfarligt.
Ja.
Det här är ju ett av de stora problemen, att vi alla går runt och känner stress, känner oro, känner ditten och datten som slukar vår energi.
Mm.
Problemet är ju när man väntar för länge. När man har väntat ut en sjukskrivning, då har det ju redan gått för långt.
Mm.
Det är då vägen tillbaka blir flera år lång.
Mm.
Hade man reagerat tidigare, då hade vägen tillbaka varit mycket kortare.
Exakt.
Så när man inväntar det där kvittot, som jag också skriver om i boken,
mm,
Då gör man sig själv en sån djävulsk björntjänst. Mm. För det finns egentligen ingen anledning att vänta på den.
Nej.
Det blir bara svårare att ta sig tillbaka, för då har du ingen energi att ändra ditt liv sen.
Men det är också så, tänker jag, om när man liksom tar det i så här helikopterperspektiv och bara, men vänta, vad väntar du på? Ja. En sjuk, alltså man, så här, när man hör det.
Mm.
Alltså, men du kan inte vänta på en sjukskrivning.
Men det är typ för att jag tror att oavsett hur mycket man hör att så här, men unga tjejer går in i väggen och det är så många unga kvinnor som mår dåligt. Mm. Och så här, man vet det nu och har accepterat det, men man är fortfarande livrädd för att vara den som mår dåligt.
Ja, och sen, jag har ju hittat meddelanden, hittade en skärmdump från, jag tror att jag hade varit sjukskriven i 3 eller 4 veckor när jag skrev till en kompis att så här, shit, jag trodde bara att det var klena, gnälliga människor som blev utmattade. Mm. Men nu fattar jag att så behöver det inte vara.
Mm.
Och jag tror att det också är problemet, att man tänker att ja, men det är andra som blir utmattade. Det är inte jag. Jag är ju stark. Jag har skinn på näsan. Jag är jävligt framåt. Jag blir inte utbränd. Jag är inte en sån person.
Ja.
Där går man ju på den första niten när man liksom avfärdar sig själv som immun på något vis.
Ja.
Och det tror jag gör att många fortsätter mot den här imaginära väggen. Mm. För de tror inte att det gäller dem.
Att det gäller dem. Mm. Exakt.
Men när du väl blev sjukskriven, hur skulle du säga att det påverkade dig psykiskt?
Jättemycket. Framförallt för att man tappar sin identitet. Jag menar, jag var en driven ung tjej, jag hade jävligt mycket power, kände liksom att jag var på G någonstans.
Mm.
Helt plötsligt låg jag på en soffa och kunde inte tömma diskmaskinen själv. Jag kunde inte bre en macka till mig själv. Det blir en sån jäkla identitetsknuff i fel riktning. Mm. Där man bara känner, men gud, vem är jag? Var är mitt gamla jag? Man saknar sig själv. Sen är det ju också att man blir lite isolerad från omgivningen, vilket gör att man har inget sammanhang. Man ser ens vänner leva vidare, de går på fester, de går på picknick, de badar från klippor, och här ligger jag och folk har glömt bort mig. Vem är mina vänner egentligen? Mm. Vem är jag när jag inte är en del av det här sammanhanget? Vem är jag när jag inte jobbar?
Oh.
Alla de här tankarna blir ju väldigt stora när man ligger hemma själv och inte kan göra något annat än att tänka.
Mm.
Så det var jättetufft rent mentalt att vara sjuk, för det ställde hela min självbild på ända. Jag var inte längre den där driftiga powerpersonen som jag trodde.
Mm.
Och det tvingade mig att tänka om helt och hållet.
Men var du rädd för hur andra skulle se på dig? För jag vet att du skriver i boken om att du nästan kan bli förbannad på dig själv när du ser tillbaka i ditt eget Instagramflöde. Mm. Där du typ så här, hashtag 16 timmars dag idag. Och jag älskar mitt jobb och jag älskar mitt liv och hela den grejen. Fastän du mådde så fruktansvärt dåligt där och då. Utan att kanske ha erkänt det för dig själv. Liksom. Men var du rädd för hur andra skulle se på
absolut
dig?
Absolut. Och detta hänger ihop med den här tacksamhetsskulden som vi pratade om tidigare. Att jag var ju så tacksam över det här jobbet, så jag förtjänade ju inte att må dåligt.
Mm.
Man kan ju bara bli utmattad om man har ett tråkigt jobb, eller om man till exempel jobbar inom vården och sliter häcken av sig. Jag menar, jag sänder hockeymatcher och har världens roligaste jobb. Jag kan inte vara sjuk.
Hur jobbigt kan det vara?
Ja, men alla de här tankarna gick jag och bar på, och jag kunde inte rättfärdiga att jag mådde dåligt, för jag hade ett kul jobb inom citationstecken.
Mm.
Så bara för att koppla an till varför jag la upp de här bilderna, varför jag liksom skröt om att jag hade så kul på jobbet även om jag egentligen mådde skit. Detta är ju en fasad vi gemensamt bygger upp.
Mm,
och som jag skriver i boken, jag skäms så otroligt mycket över att jag har glorifierat arbete, jag har glorifierat överarbete, jag har glorifierat att offra sitt allt för ett jobb. Jag blir så äcklad när jag tänker tillbaka på det. Och jag satt faktiskt och scrollade i mitt eget Instagramflöde för ett tag sedan och hittade just den här bilden som du syftar på.
Mm.
Detta är alltså 4 dagar innan jag får min sjukskrivning. Det är på måndagen, jag blir sjukskriven på fredagen. Jag hade precis ringt till min chef, gråtit ögonen ur mig och sagt, jag kan inte komma in till jobbet, jag kan inte stå i studion, jag klarar inte av det här. Varpå han sa att det är för sent att ta in någon ersättare, så du måste komma in och lösa det här. Då går jag alltså in måndag morgon. Jag har med mig 6 olika klänningar för vi ska ha en monsterdag i studion. Jag är färdigsminkad, jag står i en pudorrosa klänning, lägger upp en bild på mig själv, liksom fotad genom en spegel. Och så skriver jag i princip att så här snygg kan man vara när man spelar in webb-tv. Vårt nya program hittar ni. Då går man in i den här rollen.
Mm.
För jag är ju återigen så tacksam att jag får göra det här.
Mm.
Så då fotar jag mig och lägger ut det här till folk som då inte såklart tror att det är någonting fel. För jag är ju mästare på att upprätthålla en fasad om att jag är så lycklig och har världens bästa jobb. Men i själva verket mår jag piss. Men det är... Jag tycker att vi är bättre på det nu.
Ja.
Jag tycker vi är bättre på att vara mer transparenta med vårt mående än vad vi var 2014 när jag blev sjuk.
Absolut.
För då fanns inte det här på tapeten.
Nej.
Då pratade vi inte om utmattning. Vi pratade inte om psykisk ohälsa, tacksamhetsskuld, skinn på näsan-paradoxen. Alla de här grejerna bar jag inom mig som en jävla dynamit som sen sprängdes.
Mm.
Men just det där hur man får andra att tro att livet är så flashigt och kul och härligt, det där fortsätter i min bransch.
Mm.
Jag ser det överallt att så här, jobba kväll, jobba helg, inga problem, det är så kul, det är en ynnest att få vara i den här branschen. Precis så är det inom startup-branschen, inom PR, inom de här branscherna där, inom citationstecken, alla vill vara, där folk är tacksamma för att vara.
Mm.
Precis.
Och det är så skadligt.
Mm. Alltså, ja, jag har tänkt mycket på det just när du säger startup-världen. Att så här unga, ja, men ganska många så här unga, nyexade, de liksom kommer på en idé, får en jättestor investering. Alltså, där är ju liksom deras ideal de lever efter är ju på något sätt så här, man käkar nudlar för man har inte råd med annat och sen jobbar man 20 timmar och så sover man bara 4.
Alltså, för det kan bli en framgångshistoria exakt. Av det här sen. Mm.
Ja, det är så här, tänk, vi ska bli Klarna och då måste vi göra så här.
Alltså, tänk hur många som också bränner sin talang i de här startupsen.
Exakt.
Hur många som egentligen hade kunnat ha flera årtionde av fantastiskt härligt gött arbete framför sig med sprudlande idéer, men de bränner ut sig tidigt, vilket gör att de kanske inte kommer tillbaka till den kapaciteten som de egentligen skulle ha haft. De kanske tappar suget för det här med startup eller sitt eget företag eller det företaget man jobbar för. Så jävla, det är som slöseri med talang och med ambition.
Men det är väl också, men det är väl också lite att så här, men hela den här att bara käka nudlar för man har inte råd med annat, för man har ju den här idén som man tror så fruktansvärt hårt på. Hela den livsstilen är ju också lite, alltså man har ju romantiserat den. Absolut. Precis, man romantiserade att jobba då 75 timmar i veckan för att det var coolt. Mm. Att så här, att leva snålt då för att man tror så mycket på den här idén, att det är liksom, det är så jävla romantiserat allt det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och precis detta börjar ju jag boken med, just det här att Gunde Svan, när han programledde Fångarna på fortet, att han sa ingenting är omöjligt. Och det är precis ja, men det är så många som lever efter det, att ingenting är omöjligt, om jag bara satsar kommer det här gå, om jag bara offrar mig så kan jag få allt, jag kan bli nya Klarna, jag kan bli nya Spotify, ditten och datten. Det stör mig så mycket, för det är inte en realistisk bild, och den gör, jag tänker att man då sätter ribban på en nivå som är utom denna värld. Att det är jättebra med ambition, men den kanske ska vara rimlig. Den kanske ska vara, vi kanske ska förstå vad vi offrar för att få det där arbetslivet.
Mm.
Vad offrar vi i form av vänskap? Ja. Vad offrar vi i form av familjeliv? Vad offrar vi i form av liksom att odla sina egna intressen? Ja. För jag vet, när jag jobbar som mest, inte fan hade jag intressen. Vem hann med det?
Ja.
Jag höll på att göra en karriär.
Ja,
men sen ett annat perspektiv som också är jätteviktigt att ta är att det är ju inte bara liksom startup och mediebranschen och här, utan jag tänker så mycket på de som inte får sin megafon, alltså folk inom vården, folk inom äldrevården, folk som sliter med arbeten som är så otroligt slitiga på en också känslomässig nivå, och de har ingen megafon. De skriver inte böcker för de har fullt upp med att rädda liv. Så det är också ett privilegium att jag kan sitta och skriva den här boken och få den publicerad och ditten och datten. Det är så många historier man vill höra från människor som inte hörs.
Ja, i allt ifrån liksom, ja, men vården, så här, folk som jobbar offentlig sektor, alltså kommuner, som tar ett enormt ansvar för att ingen annan gör det.
Och eldsjälarna. Ja.
Liksom. Exakt, som finns överallt, men som också bränner sig rätt av.
Liksom. Ja, det är ju de som faktiskt bär det här samhället.
Visst är det många det.
Gånger. Ja. Men detta vet jag att, eller vi var inne på det lite nu, men du skriver också om det. Alltså, vi kan ju känna så här ibland, nu har man ju pratat om psykisk ohälsa, man har pratat om utmattning. Och ibland känns det som att då är folk lite nöjda att säga, jaja, men nu har vi pratat om detta, vad skönt.
Vi har ju lyft på
locket. Ja, men vad skönt att några där ute pratar om det här, så löser det sig. Men vi lever på liksom fortfarande på exakt samma sätt. Alltså, vad tänker du kring det?
Huvudanledningen att jag skrev boken är just det här. Att gå från individens egna lilla problem i att du måste lära dig meditera, du måste få in mer yoga i din vardag, du måste lära dig att andas med magen och sätta gränser. Det är inte där problemet ligger.
Nej.
Problemet ligger i att vi har ett otroligt skevt samhälle som profiterar på vissa. Det är få som vinner på det här, men det är väldigt många som bryts ner i ett system. Det handlar om ojämställda roller i hemmet. Också en grej som vi har pratat om mycket, men vi ser inte så mycket förändring kanske. Och då blir det också lite det här, ja men nu tar ju män ut fler föräldradagar. Ja, men det känslomässiga arbetet på hemmaplan tillhör fortfarande kvinnor. Även om vi delar hemuppgifter 50-50, jag diskar, du städar. Ja, men vem är det som planerar alla resor? Exakt. Vem är det som ser att någon är i behov av en kram för att den ser ledsen ut? Vem är det som kommer ihåg att ringa eller hälsa på mormor innan hon hör av sig och säger att jag känner mig väldigt ensam? Mm. Vem är det som håller alla de här trådarna, alltså marionettdockans trådar i rörelse?
Mm.
Ofta är det en kvinna, och det är sånt som vi inte tänker på, att det tar energi. Precis. Att hela tiden vara den som ligger 2 eller 3 steg framåt.
Ja.
Och här tycker jag också att samtalet ofta bygger på att ja, men det är kvinnor som är alldeles för överambitiösa. Nej, det är det inte. Kvinnor har väldigt ofta lärt sig att om inte jag gör det här själv så blir det inte av. Medan väldigt många män har lärt sig att om inte jag gör det här, då gör min fru det istället.
och vet du, nu generaliserar jag verkligen. Jag menar inte alla män. Måste man ju verkligen säga. Men killar är så här, fan vad sjukt att det löste sig.
Ja.
Nej, jag har krattat vägen för dig, din dumma jävla.
Jag har krattat en manér.
Ja,
men den här dopresenten har jag handlat. Jag har kommit ihåg blommor till middagen med dina föräldrar. Alltså
på tal om detta, jag måste säga att det var väldigt kul. Min sambo och jag skulle ha ett par kompisar över på middag förra veckan. Och båda parter i det här paret har läst boken. Och nu är det så att killen i förhållandet är min gamla barndomsvän och hans flickvän känner jag lite halvt. Alltså jag är mer i relation till killen i förhållandet. Så när de skulle hem till oss så hade han frågat sin tjej vad de skulle ta med som gå bort present. Varpå hon har sagt, du, vi har läst den här boken båda två. Du borde veta vid det här laget att det är din uppgift att fixa någonting. Så han hade liksom så här, ja just fan. Och då hade det blivit ett wake-up att säga, ja men det gjorde han per automatik.
Ja.
Inte för att vara dum, inte för att han är lat. Han är liksom så bra på alla sätt.
Mm.
Men det här är en struktur som har hängt med så jävla länge. Att det är tjejer som vet vad någon annan vill ha i present. Det är tjejer som tar de här små värdena av att liksom bry sig om andra.
Mm.
Det är vår uppgift.
Ja.
Så vadå, jag trodde du ville gå och köpa present, för du tycker väl det är kul.
Alltså, du är så bra på det.
Men jag tyckte det var så roligt att i och med boken, i och med att de hade läst samma sak, så kunde hon bara så här, så på sida bla bla bla. Där kan du läsa mer om det här. Så han hade gått ner till floristen och valt ut blommor då. För hon bara, nej jag tänker inte göra det.
Nej.
Han bara, nej, ja, det är helt rätt. Men han behövde den där påminnelsen. Exakt. Av att just det är de här könsrollerna vi har. För det är det jag tänker också. Jag tror att många män och killar där ute, de är inte ens medvetna om att de råkar skicka de här uppgifterna på oss.
Precis.
Utan det är sånt de har gjort och de har sett sina papper och liksom brorsor göra samma med kvinnor i deras liv. Det är så det är. Och det är ju detta som är en struktur. Inte kanske av illvilja men kanske lite av bekvämlighet.
Ja.
Att det är så det har varit och det är så det är.
Ja, det är ju liksom ingen som gör det. Eller ja, det kanske det finns med, jag ska inte säga ingen. Men alltså, det är många, det är inte många som gör det för att vara elaka på något
sätt.
Utan det bara blir
de tänker så. Bara inte på det. Och det är därför första steget är att lyfta på locket och visa, det här är problemet. Men sen måste man ju agera på det. Och det är ju det som är det svåra steget. För det kräver ju inte bara att då om vi tar hemmet som arena här. Mm, mm. Det handlar inte bara om att kvinnor måste släppa kontrollbehovet.
Nej.
Det handlar ju om att män måste axla kontrollbehovet också. Mm. För annars så blir det ju att ingen köper den där gå bort blomman. Utan där handlar det om att förskjuta liksom ansvaret.
Mm. Ja men verkligen. Mm. För jag tycker det är så skönt på något sätt också, för jag har många gånger tänkt själv att så här, men gud, det kanske är för att jag har sånt kontrollbehov, eller det är för att jag liksom, jag skulle aldrig släppa det ansvaret. Men fast det krävs ju att någon annan tar det ansvaret. Mm.
Ja, för annars kommer du sitta på helspänn och veta att ja, min sambo köper inte den där
precis
studentpresenten eller ditten och datten. Men det där med kontrollbehov är ju nästa fråga som jag också skriver jättemycket om, ja, i boken. Är det någonting som vi kvinnor föds med? Är det någonting vi lär oss? För om jag tittar på tidigare kvinnor i mitt generationsled, då har ju de fått saker att funka. De har köpt kalendrar, de har haft struktur och ordning, ja, de har haft köplistor, de har haft att göra listor, mm, medan deras gubbar inte har haft det.
Nej.
Nej, de har ju inte behövt ha det.
Och det, jag hade aldrig liksom reflekterat över det själv innan jag fick höra så att ja, men det är ofta kvinnorna som typ bokar resorna som du nämnde. Mm. Jag bara, ja, det är mamma som har bokat alla våra resor, mm, genom, ja, åren. Det är hon som har haft bokningsbekräftelsen och referensnummer, ja, och har alla passen nu. Ja. Så ingen,
och pappa har glidit med. Han har klippt tånaglarna och gått på planet. Det är liksom det.
Har kört bilen, ja, till Arlanda. Liksom.
Men, och precis detta skriver jag ju också mycket i boken. För att det fysiska arbetet att boka en resa är ju inte det svåra. Men jag tänker på, vem är det som ser till att alla har sina pass, de är i rätt datumomfång.
Ingen har gått ut.
Mm. Vem är det som har växt ur sina kläder? Vem behöver nytt? Har barnen fått ledigt från skolan? Alla de här små sakerna som inte bara är att trycka på boka-knappen, de precis tillfaller väldigt ofta kvinnan. Och det är just det här, återigen, att tänka flera steg framåt. Det är ju inte någonting vi föds med, den egenskapen, utan vi har lärt oss att göra det för att saker ska funka.
Mm, precis.
Och det är det här jag så himla gärna vill att fler tjejer ska förstå, att det är inte att du har ett abnormt kontrollbehov, utan du har lärt dig att göra det här för att saker ska funka. Det ska vara smooth sailing, då behöver du ha ett kontrollbehov,
mm,
för att din partner kanske inte har det.
Exakt.
Men återigen så hamnar man ju i den här liksom självkritiska, ja, men det är mitt kontrollbehov, exakt, som är för stort. Det är jag som får ångest när det inte blir så här, ja men det kommer ju någonstans ifrån. Mm. Var då?
Mm. Alltså det är så sant, och jag, som du säger, jag vill med bara att tjejer själva ska tänka på det, att så här, det här är inte ditt fel liksom. Nej. Eller att det är någon så här dålig egenskap du har som du behöver jobba bort.
Nej.
Mm. Alltså det är så viktigt.
Mm. Och någonting mer som vi har pratat mycket om nu, kanske lite mer nu i och med corona, det är många som är arbetslösa, man går hemma och gör kanske ingenting.
Mm.
Att idag känns det som att, ja men, dels är det väldigt coolt att vara stressad många, yeah, gånger, man ska ha mycket på, mm, sitt bord och många bollar i luften samtidigt och så. Men när man väl då ska göra ingenting, så är det ändå ingenting, säger jag nu med citationstecken, för då ska du ändå typ göra en inre resa, du ska yoga dig ur en kris,
meditera,
du ska liksom självutveckla, du ska, mm, alltid vara på väg någonstans.
Jag är så trött på det här självutvecklandet, mm, att jag,
ja,
jag är så trött på det.
Alltså.
Nej, men nu måste det ju räcka.
Ja.
För jag tycker att kvinnor självutvecklar hela jäkla tiden. Men, ja, någonstans, det är kanske inte vi som behöver göra det. För vi arbetar med oss själva, viker oss dubbla. Och vi utvecklar olika personligheter och blir föränderliga. Men män tillåts vara konstanter.
Mm. Ja.
Bara så här, nej men din pappa är inte så bra på det här. Ja, men då kan väl han lära sig som alla andra. Nej, då ska alla foga sig runt.
Ja!
Att han är liksom ett stenblock och så ska alla dansa runt.
Ja.
Så jag är jättetrött på det här självutvecklandet nu.
Mm.
Verkligen.
Ja, problemet är med, tycker vi har pratat mycket om det och kommer göra det ännu mer, att självutvecklande också, det målas upp som någonting som är väldigt enkelt. Alltså här, att laddar du väl ner den här Headspace-appen och meditera varje dag, så kommer du må bra. Mm. Du kommer inte må dåligt mer då. Mm. Eller liksom yoga dig ur krisen.
Ja, men eller läser
man, ja, och så har man en chef som är manipulativ och mobbar en på arbetsplatsen. Och så tänker man att oh, det är bara jag som inte kan andas riktigt bra med magen.
Ja.
Det är det här jag, ja, menar med boken. Vi måste se varför vi mår dåligt. Det handlar inte om att vi yogar för sällan.
Nej.
Nej.
Det är inte det. Det är liksom som att sätta ett plåster på en skottskada. Att så här, ja, det kanske får dig att må bra lite grann för stunden. Men det är inte roten till problemet.
Nej.
Det kommer sippra igenom.
Alltså jag kan väl meditera varje morgon, men jobbar jag 75 timmar i veckan så kommer det inte hjälpa mig.
Nej, det får dig att hålla huvudet lite över vattenytan. Men det löser inte problemet.
Nej, och ändå samtidigt så här, åh du ska vara framgångsrik, upp klockan 4, duscha kallt och sen är det bra. Bara, hur stressad som helst av det.
Ja. Men det här är ju... Det här är jättesvårt, för det här är vår tids, liksom, det här är ju diskussionen nu. Vi har ju pratat så länge om att förbättra sig själv och utveckla sig själv, men nu tycker jag att i och med det här samtalet som vi har nu, vi är ju i ett litet paradigmskifte där vi också vänder på det. Men hur mycket ska vi behöva då lägga in? Det ska vara gå upp klockan 4 på morgonen, duscha kallt, dricka varmt vatten med citron, sitta och meditera, skriva 3 tacksamhets i en journal. Det är inte problemet.
Nej.
Vilken man skulle någonsin få de här tipsen när han mår dåligt, när han blir dåligt behandlad på sin arbetsplats? Nej, men du måste bara lära dig att andas med magen. Andas i kvadrat, ta en skogspromenad. Nej, nej, nej. Problemet är att vi är i ett samhälle som inte gör oss de här tjänsterna.
Precis.
Om vi är unga, om vi är kvinnor, om vi är svarta, om vi tillhör en minoritet av någon sort. Samhället är uppbyggt efter normen. Tillhör du inte den, på vilken arena det än är, då springer du upp för spacke.
Och jag tycker lite mer så här att hela den här med att man ska skriva liksom 3 tacksamhetsgrejer innan man går och lägger sig och så här, jag har typ aldrig fastnat för att göra någonting sånt, och då har jag nästan känt mig, nu vet inte jag om det här ordet är lite dialektalt, men loj. Alltså så här att
slapp.
Verkligen slapp, och så här bara, gud, men varför gör du inte det? Va? Gör inte du det? Du som ändå har ångestpodden. Ja. Du vet väl hur jävla viktigt det är att skriva ner vad man är tacksam över, och så här, jag fattar att det kan hjälpa vissa, men jag är bara så allergisk mot hela den här hur man liksom, alltså att ha ångest, det är nere på individnivå. Alla mår ju dåligt av olika saker, så att det skulle finnas de här universala lösningarna som skulle hjälpa för alla, det låter bara helt orimligt i min värld.
Ja.
Och då blir jag bara så, jag blir så anti det, och det kanske också är fel på något sätt.
Nej, men någonstans tror jag att alla de här sakerna som vi nu har skojat lite om, det är klart att de hjälper vissa människor, men de hjälper inte alla. Nej, och de hjälper inte i alla fall.
Nej, precis.
För det är där som jag verkligen vill förtydliga att säga, ja, men om du mår dåligt för att din pojkvän är psykiskt misshandlar dig på hemmaplan, då handlar det inte om att du ska ändra något litet fragment hos dig.
Exakt.
Problemet ligger någon annanstans, och det är det jag verkligen vill säga, trycka på för alla som lyssnar. Problemet ligger inte hos dig. Man måste vidga vyn, se den stora bilden. Det är inte konstigt att jag mår skit om jag blir behandlad som skit.
Precis.
Då hjälper det inte att anteckna 3 saker man är glad för. Då är det inte det som är problemet.
Nej, det är inte där skavet ligger. Nej. Att man är dålig på att komma på om man är tacksam.
Nej. Precis. Och någonstans så tycker jag också att det finns ju en business på det här. Att kvinnor ska jobba med sig själva. Så vi vet ju allt från sminkbranschen, det är sheet masks, det är unna sig själv, det är investera i sig själv, det är att köpa anteckningsblock där man ska fylla i olika saker. Det är en business som vi köper. Ja. Det är en liksom kapitalistisk skitgrej som vi investerar i.
Och det är också så här, alltså för oss har det blivit att vi har pratat väldigt väldigt mycket om så här, ja men mat, för det har ju verkligen vuxit fram och så här, åh, fermenterad kost, du ska bara äta det här,
tarmfloran.
Ja, fuck det,
alltså fuck tarmfloran. Jag är så, alltså du vet, jag vill bara säga, ja, jag har kommit på något nytt, häll milkshake i din fucking tarmflora. Ja. Nej, men du vet, alltså,
men det är detta jag menar, att detta är så små, alla de här sakerna vi har nämnt, det är såna små minimala pyttegrejer. Och problemet är jättestort. Ja. Problemet är strukturellt, inte individuellt.
Nej,
det går inte att bli av med en mobbande chef för att du har en bra tarmflora. Det har inte med saker att göra.
Nej. Alltså, så jag blir inte heller av med att liksom, vi lever i ett samhälle som primerar att jobba häcken av sig. Att jobba helg, även om du har jobbat måndag till fredag, att också jobba lördagen. Det är kvitt. slutar väl jag gå upp och dricka kombucha innan. Alltså så här, det gör ju ingenting.
Nej.
För jag kommer ju fortfarande ha jobbat för mycket och det kommer ta stryk. Mm. Mitt psyke kommer ta stryk av det. Min fysiska hälsa kommer ta stryk av det.
Liksom. Jag jämför ju detta i boken med ett exempel att, liksom, att vi är som ett hus i behov av renovering.
Ja.
Det luktar avlopp i vårt badrum så vi behöver egentligen liksom riva upp golvet, byta ut avloppssystemet. Vi behöver göra den stora justeringen.
Mm.
Istället går vi och hänger upp massa wunderbaumgranar för att dölja den här äckliga doften. Och det är ju, en wunderbaumgran är kombuchan. Ja. En wunderbaumgran är tankeövningarna. En wunderbaumgran är 15 minuters meditation på bussen.
Ja.
Visst, det kanske gör det lite lättare att vistas i rummet, men problemet kvarstår.
Mm. Exakt.
Och vi tänker ju med så här, vilket du också skriver om i boken, just det här med att man projektleder mycket som kvinna och så, att helt plötsligt så kan man liksom projektleda sin egna psykiska hälsa också, genom då att äta fermenterad kost, yoga, säger så många gånger liksom. Och anledningen tror jag till att vi är så allergiska mot det är för att vi har tänkt så mycket på vad kommer de här enkla lösningarna göra med samtalet kring psykisk ohälsa i längden. Om jag börjar med piss på arbetsplatsen, vågar jag verkligen säga det då? För jag tänker ju bara att mina kollegor kommer ju tänka, ja, men du har ätit för dåligt.
Ja.
Eller du har yogat för lite. Alltså det blir ju, man förskjuter ju egentligen bara skulden.
Ja, men detta är också, vi är ju lärda att det är vårt eget ansvar att må bra.
Ja.
Vi måste ta ansvar för våra egna känslor. Vi måste ta ansvar för hur vi mår, hur vi behandlar oss själva.
Mm.
Men någon kanske skulle ta ansvar för hur dåligt min gamla chef behandlade mig.
Ja,
det ansvaret är det riktiga ansvaret. Och en annan grej när vi pratar om alla de här små sakerna man då lätt gör för att förbättra sin vardag. Problemet är ju att det ofta blir ytterligare stressorer.
Ja,
för att inte bara har du det här hektiska livet eller det stora problemet, då lägger du även på ytterligare grejer som du måste göra.
Ja.
Ytterligare liksom saker att checka av att göra listan. Så istället för att lasta av det överbelastade systemet så bygger du på ännu mer. Och gör dig själv en jävla otjänst egentligen. Mm. För helt plötsligt så ska du inte bara tampas med det stora problemet. Du ska också hitta tid att få in morgonspinningen. Du ska hitta tid till att sitta ner och göra meditationen. Och om du inte hinner, då lastar du dig själv och då blir du besviken.
Ja.
Oh, att jag inte ens klarar att äta den här veganska dieten. Oh, att jag inte ens klarar att få in all träning.
Mm.
Då får du ju bara ännu mer last på dig själv i form av besvikelse.
Ja, den här slappheten.
Ja,
som man då kan
känna. Fan, jag har så dålig självdisciplin.
Ja.
Det kommer inget gott ur det.
Nej. Nej, men det är också så här, alltså, att vi letar ju ständigt efter så här quick fixes. Alltså mår vi dåligt idag är det som att säga, men fan, ska jag börja terapi? Då, gud, KBT ska vara så jävla jobbigt. Då måste jag börja gräva och det tar ju minst 10-20 veckor. Men finns det inget? Men kosten. Mm. Bara lägger jag om det. Alltså, så här,
men att vi är hela det någon tiden, som står och pekar med hela handen vi och säger inte, att jag...
Ja, men precis. Vi bara, så här, men forskningen säger att terapi är jättebra. Ja, men fuck, finns det inget snabbare? Alltså forskning, vi brukar alltid säga det. Forskningen är hotad idag.
Ja.
Det är jag livrädd för.
Mm.
För att då växer de här snabba lösningarna fram.
Mm.
Och så, precis som du säger, det är ju liksom bara så här, det är företagsidéer.
Mm.
Alltså, men det är som att vi har jättesvårt att se det i de sammanhangen. För att vi köper det här ritblocket och bara, idag är jag tacksam för, och så ska vi liksom slippa skavet för det.
Mm.
Ja.
Och jag tänker också den inre stressen man känner när man känner att skavet inte försvinner trots att man gör alla de här sakerna.
Där har jag ju en underrubrik som heter just det där, jag gör ju allt jag kan, så varför mår jag aldrig bättre?
Precis. Ja.
För detta är så vanligt när man tampas med psykisk ohälsa, med stress, med utmattning, att man viker sig dubbel för att bli av med det.
Mm.
Man sätter upp arbetsscheman för att projektleda sig själv ur det här dåliga måendet.
Mm.
Och det är där jag menar att så här, vi måste se att det inte alltid är vi och vårt eget som är problemet. Vi måste se den stora bilden. För annars så håller man sig själv ansvarig.
Ja.
Ja, men det är jag som mår dåligt för att jag inte gör det här. Det är jag som mår dåligt för att jag gör för mycket av det här. Nej, det är väldigt sällan så enkelt.
Mm.
Så man måste se hela problemet och det är på en strukturell nivå. Det är ett tråkigt ord. Strukturell nivå. Det är liksom det, alla hjärnceller blir ju trötta av att bara höra det. Men det kvarstår. Det är där problemet ligger.
Ja. Och det är exakt samma sak med att så här, det är ju mer så strukturellt just att ja, men det coolaste som finns är att säga att man är sönderstressad. Mm. Att så här, det var det enda, jag romantiserade att få leva ett liv när jag gick på gymnasiet där jag kunde säga att så här, alltså jag vill kunna säga nej till mina vänner. Jag vill, alltså förstår ni, att ha det som målbild.
Så är det lite mycket nu.
Jag har ett blogginlägg från om det var 2010 där jag har skrivit, blogginlägget hette typ jag vill punkt punkt punkt. Och så har jag bara skrivit massa saker jag vill. Och då har jag bland annat skrivit jag vill ha ett jobb som är så roligt att jag inte vill gå hem. Jag vill att dygnet ska ha mer än 24 timmar. Detta bygger på samma idé.
Exakt.
Idén om att känna sig upptagen, någonting ska vara så kul att jag blir carried away, glömmer tid och rum, glömmer mina egna behov. Varför är det någonting man vill ha?
Mm.
Nu när jag gör ett jag vill blogginlägg, det ska jag nog göra när jag kommer hem.
Ja.
Då ska det snarare vara så här, jag vill ligga i en hängmatta och läsa en bok. Jag vill kela med min hundvalp. Jag vill ha tid att hänga med mina kompisar. Jag vill ha tid att kolla alla 16 säsonger av Grey's Anatomy utan att känna ångest för att jag slösar en dag.
Mm.
Hela det här mindsetet, vi måste ju bryta den här idén om att det är så jävla coolt att jobba. Det är så coolt att vara upptagen. Det är så coolt att göra ett arbete av ens hobby.
Ja.
Det är så många av de här tankarna. Det är därför jag har skrivit 200 sidor. För man,
ja.
det är så många tankar om just det här.
Mm. Ja. Och man måste också få bort hela den här att man inte alltid måste vara på väg någonstans. Det är ganska coolt att bara stå still.
Jo, men också, vad är det man vill uppnå? För jag var precis likadan. Just det här strävandet. Sätta upp mål, man ska nå dem. Ja, men varför sätter vi upp alla de här målen? Vad är slutändamålet? För mig är ju det att befria sig från att behöva utveckla mig själv. Lite det här vi pratade om tidigare med självutveckling. Det är en jävla fälla. Mitt slutändamål är att liksom känna, aj fan, jag är ganska härlig som jag är.
Ja,
exakt.
Det räcker nu.
Slippa kämpa hela tiden. Det är mitt mål.
Alltså, ni vet, det är något har fastnat i mig när jag tittade på det här. Det var Uppdrag granskning, tror jag, som gjorde den här serien. Ja, men den här serien Sjukt stressad. Och så var det den yngsta tjejen som var med där. Hon gick ju gymnasiet och man fick följa henne.
Var det hon som skulle ta studenten?
Ja, precis. Och hon hade ju fått sin utmattnings... Alltså hon hade ju fått diagnosen. Och jag minns att jag läste jättemycket på Twitter om så här, men gud vadå, alltså snälla, hon skulle ta studenten, hon skulle gå balen. Och jag bara så här, men ni måste förstå att för henne, alltså det är ju det livet hon lever där och då, och det har fastnat så mycket i mig att hon hade med hela sitt liv i de här schemana, alltifrån att då gjorde hon naglarna, då skulle hon blogga, då skulle hon prova balklänning, sen jobbade hon extra på den här frisörsalongen och sen, alltså för henne där och då, det var ju, det är liksom den verkligheten hon lever i, och den var ju övermäktig, såklart för henne, men det kändes så himla farligt med när vi ska bedöma vem som får vara stressad och för vad man får vara stressad.
Precis, vem som förtjänar att bli utmattad. Detta är ju en jättestor diskussion, och det som man kan känna, visst, nu har vi pratat om psykisk ohälsa jättelänge, alltså vi som investerar så mycket av vår tid till att faktiskt prata om det här, vi har ju utvecklat liksom en större förståelse kanske. För mig är det ju mycket lättare att avfärda liksom vilken klänning jag ska välja, eller den oron som hon har, den kan jag avfärda för att jag har erfarenheten. Men hon som är så ung, hon kan inte det, hon har inte det här liksom skyddet som man bygger upp över tid. Det jag önskar är ju att vuxenvärlden bröt in i hennes bubbla och bara, så nu öppnar vi perspektivet, vi pratar om de här sakerna. Det har ju hennes föräldrar garanterat försökt göra. Men att vi för de här samtalen och för ner samtalen till de yngre gör ju att de bygger en förståelse i tidigare ålder.
Exakt.
För jag menar, detsamma hände ju mig. Jag var 23 när jag blev utmattad. Och det är ju folk som tycker att jag är ett privilegierat litet as som, åh gud, du blev utmattad när du gjorde ditt drömjobb. Stackars dig, jag har jobbat som skogshuggare i 40 år och jag har inte haft tid att vara utmattad. Man bara, nej. Jag förstår den, det perspektivet också. Men någonstans måste man ju hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att man blir inte bara utmattad av att jobba för många timmar, utan det är så många andra processer.
Exakt.
I den här unga tjejens fall, den här oron, framtidsoron, ångesten, känslan av att inte räcka till, vad ska alla andra tycka? Ja, det kan vi avfärda när vi blir äldre, för att vi lär oss att ja, det är skitsamma.
Ja,
men i hennes situation kan hon inte det. Hon har inte verktygen för det.
Nej.
Och det betyder allt, vad som ska hända med en själv, hur framgångsrik man ska bli, ja, vad andra ska tänka och tycka och se på en. Alltså det är ju allt.
Ja. Och ni vet ju själv när man gick i skolan och man tyckte att allt var livsviktigt, betygen var livsviktiga för de betyder, det är en språngbräda.
Exakt.
Så här i efterhand, ja nu vet ju jag med facit i hand att jag har inte visat mitt CV någonsin i mitt liv.
Nej.
Men det visste jag inte då.
Nej. Exakt.
Så nu kan jag avfärda den oron jag hade. Men då var jag, det var allt. Mm. Det var upptog hela ens värld.
Mm. Precis.
Världsbilden är ju liksom ganska krympt på något sätt. Alltså jag hade ju en skev verklighetsuppfattning när jag gick på gymnasiet, kan jag erkänna. Alltså
ja, så här,
jag
har man ju ofta, för man vet inte bättre, man vet inte mer.
Mm. Nej, precis.
Och också att man får så extremt lite information och kunskap om livet utanför liksom terminer.
Och Instagramflöden, perfekta sådana. Men kan du känna av din utmattning än idag? Eller liksom, hur mår du idag?
Nej, alltså jag kan inte känna av den. Men det är mest för att jag har ändrat hela mitt liv.
Mm.
Om jag skulle försöka mig på det livet jag levde för, hade jag fått symptom direkt.
Mm.
Då hade koncentrationsstörningarna kommit tillbaka. Jag hade varit lätt irriterad. Jag hade varit nipprig. Nästan så rör inte mig. För jag, så hade jag känt på nolltid. Men den stora skillnaden är att jag försöker inte leva så där längre.
Nej.
Jag ser ingen vinning med det här eviga kämpandet.
Nej.
Sen så har jag också ett privilegium när man talar om återhämtning i form av att jag har inga barn. Jag har bara mig själv att bry mig om. Jag kan sova 9 timmar per natt.
Mm.
Det kan ju inte alla som försöker återhämta sig från en utmattning. För de kanske har 1, 2, 3 barn de behöver ta hand om. De kanske är frånskilda. Men jag har ju haft då turen inom citationstecken att jag har haft väldigt goda förutsättningar att ta mig tillbaka.
Mm.
Men sen finns det ju aktiva val som jag också har gjort. Jag har dragit ner väldigt mycket på det sociala livet.
Mm.
Det som suger väldigt mycket energi trots att man kanske inte tänker på det.
Mm.
Jag har slutat dricka alkohol för jag vet att det tar så mycket av mig. Och jag har inte riktigt råd med det rent liksom energimässigt.
Ja. Mm.
Jag har slutat jobba på det sättet som jag gjorde. Jag har slutat bry mig om karriär och liksom uppnå nya arbetsmål. Jag är nöjd där jag är. Jag lägger ingen energi på att utveckla mig själv där.
Mm.
Det finns så många grejer jag har ändrat och man kan ändra för att må bättre. Så jag tror att det för mig har varit den stora skillnaden till att jag också kan säga då att jag ser mig själv som frisk. Jag får inte de här bakslagen lika ofta för jag utmanar inte mig själv på samma sätt som jag gjorde då. Så det är ju en befrielse i sig.
Mm. Ja. Men du skriver ju väldigt bra om det i boken också, just liksom saker man kan göra för sig själv.
Mm.
För där, det tror jag med att så här, idag så fiskar vi ju bara efter så här konkreta, enkla små tips. Det ska vara så här, köp det här armbandet typ. Så ska du... Nej men alltså ni vet, nu var det...
Ja men man söker ju en checklista som man kan bocka av.
Ja, som är ganska enkel.
Men jag tyckte det var så bra i din bok att så här, det var mer liksom, det är sätt att tänka.
Mm.
Och så här, att förhålla sig till sina tankar.
Mm.
Vilket så här, nej det kanske man inte gör i en handvändning liksom.
Nej, det, får, men, det är något man får öva på.
Absolut. Men jag vill bara liksom rekommendera alla som lyssnar som har känt igen sig att läsa din bok, köpa den. Den finns väl på så här Storytel?
Ja, den finns överallt. Och den finns ju liksom Alibris, Bokus, Akademibokhandeln, de här fysiska. Och det vill jag verkligen slå ett slag för, framförallt nu i coronatiden.
Ja.
Värna om er fysiska bokhandel.
Absolut.
Om de ska finnas kvar måste vi handla i fysisk bokhandel också.
Mm. Den är väldigt fin också. Jag gillar liksom...
Det är som man kan ha fram.
Ja,
ja, och min förhoppning är ju att det ska vara en sån bok som man inte bara läser och slänger iväg, utan att man ska ha den i bokhyllan för att kunna gå tillbaka och bara, fan vad var det nu hon skrev där om skinn på näsan, för det här behöver jag läsa
precis.
Nu. Att man ska kunna gå tillbaka och hitta det som man behöver för stunden.
Mm.
Så ja, nej, jag hoppas verkligen att den gör stor skillnad för folk och jag vet ju att den behövs tyvärr, men framförallt då för att ge ett liksom skippa det här individuella. Nej, men det handlar inte om att du är si eller så. Det är inte därför du har blivit utmattad eller det är inte därför du är i farozonen.
Exakt.
Utan det finns större markörer som vi måste prata om.
Det är inte ditt fel.
Titeln också väldigt bra. Lycka till med resten av livet. Det är verkligen så här,
ja, men jag kände lite, framförallt sista kapitlet, ville jag skulle kännas lite som när man tar studenten.
Ja.
Ja, bra, nu har du har gjort liksom det stora jobbet. Nu ska du bara ut och testa dina nya vingar som har kommit efter det här. Så att lite det hoppas jag ju att folk, när man har läst den här boken, att man ska känna sig, ja, men lite knyta näven i fickan och känna, fan, det här kommer lösa sig.
Exakt. Okej, vi har kommit till sista frågan.
Oj, redan.
Ja, alltså tiden. Vad inspirerar dig?
Förra gången svarade jag starka kvinnor och det fortsätter ju att vara en stor inspiration. Mm. Men jag har även där vidgat mina vyer, för det handlar liksom om människor som tar ton generellt. Människor som inte köper den här bilden som vi har blivit itutade om hur saker och ting ska vara och alltid har varit. Men jag blir så glad av dem som orkar kämpa, de som orkar ta ton, de som orkar ta någon annans perspektiv, det större perspektivet. Sen så vet jag ju också att man orkar inte ta varje kamp. Man måste spara sin energi. Man kan gå in och lägga sitt krut där man orkar, men man måste också komma ihåg att backa, att ge sig själv möjlighet att orka i det långa loppet.
Ja, precis, precis.
Så ja, men framförallt folk som orkar kämpa för den stora sakens skull tycker jag är otroligt inspirerande.
Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka till Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack. Gud, det är liksom så sjukt att höra hur någon har blivit behandlad så på en arbetsplats och också veta att det händer hela tiden.
Mm, men också just det här med att det blir ju liksom, när man läste boken så skrattar man ju väldigt mycket. Dels för att Isabelle är väldigt rolig, ja. Men också i ren frustration över just det här manliga och kvinnliga, hur kvinnor ofta tilldelas eller tar på sig en projektledarroll. Och att liksom många grabbar kommer undan med att så här, men jag trodde du gillade att styra och ställa och ha kontroll. Man bara, du ger mig inget jävla val.
Nej, men också så här, alltså jag tänker verkligen att alltså det är så sjukt att den här diskussionen inte är en del av den stora samhälleliga debatten när man pratar om varför går unga kvinnor in i väggen? Varför är kvinnor överrepresenterade mellan 20 och 30?
Mm.
Ja, men guess what?
Mm.
Alltså titta lite på hur det ser ut.
Alltså, det handlar inte bara om arbetsplatserna, nej, eller arbetsbördan.
Det handlar ju om kombinationen av att idag ska du jobba lika hårt som männen gör, ännu hårdare för att du som kvinna ska tas på allvar.
Mm.
Och sen ska du gå hem och sköta ett annat heltidsjobb.
Mm, precis. Det är ju liksom ofta med faktiskt som kvinnor går in i väggen. Det kan, alltså, många gånger handlar det ju inte om att man har bara jobbat för mycket, utan nej, det handlar om att det händer något mer som gör att bägaren rinner över. Exakt. När man inte kan hålla koll på allting längre. Liksom.
Alltså vet du, jag blir liksom avundsjuk på Isabels förmåga, både att skriva och prata, alltså hennes hjärna.
Mm.
Du vet, jag vill vara henne ibland.
Mm, ett energiknipp.
Gud. Isabel, tusen tack för att du kom tillbaka till Ångestpodden.
Och Isabels bok finns ju att köpa på Adlibris och Bokus, Akademibokhandeln,
ja,
var du nu än hittar böcker. Liksom.
Lycka till med resten av livet.
Stark rekommendation.
Ja.
Ja, det var väl allt för den här veckan.
Det var det.
Ja.
Vet du vad vi ska börja säga?
Nej.
Så här har jag tänkt på att vi ska börja säga. Det här har varit Ångestpodden. Alltså du, att vi avslutar.
Nej, det vet inte alls. Vadå?
Jo, men det gör ju alla radioprogram till exempel. Då säger de så här, det här har varit tankigt, alltså du vet så här.
Uh-huh.
Det här har varit Ångestpodden. Tack för att du har lyssnat.
Vi hörs som vanligt.
Och hej.
Nästa torsdag. Hej då!